Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Investpodden.
Välkomna till Investpodden med
Ronja
och Ted.
Välkomna till avsnitt 2. Idag ska vi snacka crowdfunding, alltså att man går ihop i grupp och investerar. Vår gäst idag är Daniel som är vd och grundare av Funny by Me, som är en onlineplattform för investeringar. Är du redo, Ted?
Ja, det ska bli jättekul. Jag är redo.
Nu kör vi.
Nu kör vi.
Så himla kul, Ted. Det här är avsnitt 2.
Det har gått väldigt snabbt, måste jag säga.
Men idag ska vi ju prata om crowdfunding. Och det är ju alltså att man är ett gäng som investerar. Mm. Och nu är det blivit möjligt online, tack vare någonting som heter Funded by Me.
Just det, och crowdfunding var inte tillåtet för några år sedan. Utan det här har ju faktiskt varit en liten utmanare till alternativa sätt att göra investeringar och hitta onoterade bolag.
Så det som är ganska coolt nu är att, förutom att man kan investera på börsen och sådär som vi har pratat om tidigare, nu kan man investera i onoterade bolag.
Precis.
Alltså bolag som inte finns med på börsen.
Ja.
Så man kan bli delägare för en hundralapp.
Ja, kan man bli. Och man behöver inte ens man behöver inte ens ha en hundralapp. Det räcker med att man loggar på och blir medlem. Och sen där börjar titta på vilka bolag som man skulle vara intresserad av.
Mm. Har du investerat i crowdfunding?
Jag har inte själv investerat i crowdfunding ännu, ska jag säga. Men jag räknar med att Daniel kommer att övertyga mig om att jag borde göra det snart.
Jag har faktiskt inte heller gjort det, men jag har varit på en del event. Men vi pratade lite om det innan. Jag tycker ju verkligen att investeringar är som ett giftermål. Och precis som man ska hitta en partner eller så, så gäller det att man är med ett bolag som man trivs med. Mm. Och jag har hittat en massa intressanta bolag, men det handlar ju också om att hitta rätt match. Mm. Så jag känner att det här kanske är mitt år nu för crowdfunding. Så att det är jättekul att vi har Daniel här idag. Daniel som är vd och grundare för Funny by Me. Hur coolt är det?
Ja, det är hur coolt som helst. Och framförallt så är det alltid så att Daniel är med sina medgrundare de första i Norden, Sverige, som driver det här med crowdfunding. Det har ju kommit flera plattformar, men det är framförallt han som har drivit igenom det. Och det har ju kommit en del nya regeringsbeslut också som gör att det här faktiskt nu anses vara lagligt. Och innan var det lite grann av en gråzon. Men det har ändrats, och det visar väl att faktiskt att regeringen och riksdagen hänger med här.
Mm. Jag tycker vi tar in Daniel. Helt enkelt.
Ja.
Daniel, välkommen in. Hej Daniel.
Hej.
Det är himla kul att du är här.
Tack för att du fick komma. Det är kul att ni körde igång en podd som heter Investpodden. Det är ju briljant, tycker jag.
Ja, härligt. Vilken support redan.
Är det bra?
Det behövs. Nej, men vi har ett stort jobb framför oss. Vi har miljontals vanliga människor som inte vet att de kan och bör vara investerare. Så det är ett jättejobb att utbilda dem. Så,
ja.
Världen förändras, och ni är också pionjärer nu som förändrar världen.
Ja, vad härligt. Jag ser framför mig att vi har dig här flera gånger och berättar mer om investeringar.
Ja.
Precis, för det händer ju också väldigt mycket kring er. Så att det är ju en ständig utveckling. Så det finns ju definitivt saker att hålla oss uppdaterade om.
Ja, men säg bara till. Jag är tillgänglig.
Men vi börjar från början. För att vi har många lyssnare som aldrig hört talas om Funded by Me. Och du är ju grundare. Så hur kommer det sig att du var med och grundade Funded by Me?
Får jag bara inflika, det är både bra och dåligt att folk inte hört talas om Fadimami. Dåligt för att jag har jobbat just skrikit i 5 år och sagt titta. Men bra, därför att det visar att det finns fortfarande en marknad. Och det här är jätteintressant. Ja, det finns fortfarande miljontals människor som inte vet att de ska vara kamboinvesterare. Jo, men Fadimami föddes egentligen av en frustration. Vi var skitförbannade för 5 år sedan när vi ville finansiera ett projekt. Vi vände oss till en amerikansk sajt. Amerikanska sajten sa nej, för vi var inte amerikaner. Och vi tänkte, varför kan inte vi bygga detta själva? Vår första version av crowdfunding i Sverige var en amerikansk modell som är, jag ger dig pengar, alltså jag donerar pengar till dig och du ger mig tillbaka någonting så småningom.
Just det.
Flipping Burgers är ett jättekänt exempel som vi finansierar på det sättet. Du ger mig 150 spänn så får du en burgare om jag ens bygger en restaurang i framtiden.
Just det.
Men vi märkte väldigt, väldigt snabbt att det inte funkade i Europa och i Asien där vi är verksamma. Därför att europeer och asiater, vi är inte som amerikanerna. Vi gillar inte att donera för allt vi tycker om. Utan vi gillar att köpa och äga.
Okej, så det här förköpsförfarandet som man gjort i USA, det fungerar inte riktigt hos oss?
Det funkar, men det var inte bra nog och det var inte tillräckligt med volym heller. Så vi tänkte väldigt, väldigt tidigt, ett, hur ska vi förbättra produkten? Vi vill inte bara klona en amerikansk sajt.
Nej.
Och vad är framtiden? Och sann deltagande, och riktigt deltagande är ju ägande.
Ja.
Så vi bestämde oss, jag med mer grundare Arno, vi bestämde oss för att det här verkar kul. Varför kan inte bolag erbjuda aktier till allmänheten på nätet? Det borde väl gå, tyckte vi.
Absolut.
Och här kommer det positiva i och med att vi har fel bakgrund. Vi är ju inte ekonomer med en handelsutbildning.
Inte jag heller.
Nej. Vi tänkte, men det här måste ju gå. Det är ju inte rocket science. Så vi satte igång och började koda en grej. Vi sökte lite pengar, fick lite pengar från Vinnova bland annat och från Innovationsbron. Och vi tänkte, men det här ska gå.
Ja.
Och 3 veckor innan lansering så säger våra advokater, aj.
Oj då.
Det där får ni inte göra i Sverige. För i Sverige får man sedan 30-talet inte annonsera öppet till allmänheten och säga buy shares eller köp aktier.
Just det, för det finns en gräns där någonstans, va? Men du är högst.
Nej, det finns ingen gräns alls. Egentligen så får du inte adressera till den breda allmänheten på ett slut.
Inte alls.
Nej, så då måste du hitta sätt att göra det på. Och ett av sätten är att bygga en portal som Fadimami. Där folk lägger upp sig, sina kampanjer. De lägger upp det enligt vissa principer där viss information ska visas. Och investerare helt enkelt blir medlemmar och ber om att få se informationen.
Ah.
Och där ligger det lite grann kruxet. Det är inte öppet, det är en medlemsklubb.
Just det.
Det är inte ens en medlemsklubb, men du är medlem i en bas. Men du måste som investerare be att få se informationen. Sen så tittar du och granskar på projektet själv. Du tittar på, är det här intressant utifrån mina kvalitetsaspekter, gillar jag entreprenören, tycker jag att det verkar vara en lukrativ investering, slår mitt hjärta extra hårt. Och här kommer det intressanta, kan jag hjälpa det här bolaget?
Just det.
För skillnaden mellan crowdfunding och pengar är att crowdfunding är smarta pengar och snabba pengar. En entreprenör vet direkt om pengarna kommer eller inte. Och det är smarta pengar därför att investeraren committar direkt och säger ja, jag kommer att investera. Och då vet entreprenören om pengarna kommer.
Just det.
För en investerare, det är också skönt för du slipper transferera likviden från dag ett.
Vad innebär det för de som hade hört uttrycket?
Du behöver inte betala direkt. Du behöver inte köpa. Du kan bara boka intresse och säga jag är intresserad av detta om ni når era mål, om det här blir en framgångsrik historia, etc. Så det du gör är att du visar förhandsintresse egentligen.
Och mål menar du att om ni får in alla pengarna som ni säger att ni ska få in, är det det som är målet eller är det målet att sälja?
Oftast ja. Det kan ju också vara delmål. Det kan ju vara så att ett bolag säger ja, men om vi får in 1 miljon så kan vi köpa den här maskinen som vi behöver köpa, eller om vi får in 500 000 kan vi anställa 3 personer. Det finns ju delmål. Men det intressanta är att du kan sitta i dina kalsonger och investera i ett bolag från andra sidan, på andra sidan jorden.
Eller trosor.
Eller trosor. Nej, men det jag gillar, det här att investera är inte rocket science, men det har gjorts till någonting väldigt svårt och tråkigt av folk som inte vetat bättre.
Just det.
Men många tror att man måste vara med på Wall Street för att förstå något.
Nej.
Och läst finansiell ekonomi eller vad som helst. Men en intressant sak, jag tänker på det du sa, att inte bara är ni pionjärer då från er sida, jag tänker på att liksom hitta investerare. Men hur tusan har investerare hittills innan ni fanns överhuvudtaget hittat onoterade bolag i sådana fall?
Ett, det finns ju max 1000 pers i Sverige.
Ja.
Det är det första. Så det är 1000 pers som pratar med varandra. Det är interna grupper.
Ja.
Och de här 1000 personerna bestämmer ungefär vad nästa framtida Facebook ska bli. Så all teknisk utveckling i Sverige drivs av ungefär 1000 affärsänglar och ett 10-20-tal statliga och halvstatliga och privata riskkapitalbolag.
Så Fadimami skapar demokrati kan man säga?
Absolut. Alltså ett, vi låter ju massan bestämma vad nästa Facebook ska bli. Och dessutom så låter vi massan bli del i nästa Facebook. Och här kommer det något riktigt intressant. Folk tror, ja, det är klart jag inte kan investera i nästa Facebook. Men Minecraft lades ut på Flutter. Mm. Flatter var en mikrodonationssajt.
Just det.
Notch, som var ensam då, sa: "Guys, I have this game. Do you want to try it out?
Just det.
Can you donate to it?" 260 pers mikrodonerade till Notch.
Mm.
Hade Fundamami funnits då?
Just det.
Och hade Fundamami Equity funnits då? Då hade säkerligen Notch lagt upp det på Fundamami.
Just det.
Eller en annan sajt.
Mm.
Och då hade fått folk chansen att investera i nästa... i Notch, som då var konstig och spelet var blockigt och obskyrt.
Mm.
Men tänk om. Och här kommer det riktigt intressanta. I februari 2016 så finansierade vi ett bolag på Fundamami. Vi drog in ett antal miljoner till det.
Mm.
Och bolaget sa, vi kommer gå till börsen.
Mm.
Och 18 maj 2016 gick bolaget till börsen.
Oh. Wow.
Så de som investerade fick då en... exit.
Det var kul.
Sen får ju marknaden visa om kursen går upp eller inte.
Ja.
Och jag tror det kommer göra det, men det är intressant att det sker. Så helt plötsligt är det inte bara skott i mörker, utan det är ändå möjligheter.
Och här brukar det vara en resa som tar flera år.
Verkligen, jag har aldrig hört någonting.
Ja. Så ska det ta flera år också, för det är så att ju tidigare du investerar, desto längre det tar det.
Just det.
I det här fallet så var det ett pre-IPO-bolag som ändå sa vi kommer gå till börsen.
Okay. Mm. Men vilka typ av företag, nu ska vi också kanske klara det för lyssnarna, att man kan ju alltså gå online och så skriver man in Fundabuyme och så hittar man er och där så kan man söka medlemskap och så kan man rakt av börja investera i bolag, vilket är väldigt häftigt. Det öppnar ju, ni har ju öppnat så många dörrar. Men vilka typ av företag kan man investera i?
Det varierar enormt. Det kan vara allt från appbolag till dryckesbolag till business-to-business-bolag. Det kan vara allt möjligt. Och här kommer det intressanta. I och med att vi har 65 000 medlemmar och den ökar stadigt från 73 olika länder och folk från Hongkong har investerat pengar på den sajt och Spanien. Det kommer alltid finnas någonting som jag älskar och vill investera i men som du hatar.
Just det.
Och det kommer alltid finnas någonting som du älskar som du tycker är det här fascinerande men du hatar.
Mm.
Så här kommer det intressanta. Vår roll på Fundamami är inte att avgöra är det en bra investering eller inte, utan det handlar om att erbjuda dig som investerare en tillräckligt bred utbud.
Mm.
Inte för stort utbud, därför du måste ändå kunna titta på allt. Så att du kan avgöra, vill jag investera 100 spänn i det här?
Just det.
1000 spänn i det här?
Mm.
Eller 100 000 spänn? Eller 2 miljoner? Det har investerats ganska stora pengar på vår sajt och ganska tunga affärsänglar.
Men det måste ju ändå vara någon form av kontroll av företagen som vill finnas med på Fundabuyme.
Ja.
Så vad måste en entreprenör göra för att få finnas med hos er?
Vi tokgranskar de här bolagen som kommer till oss, men vi gör inte en djup finansiell analys. Vi gör inte en så kallad due diligence. Mm. Det vi gör är att vi tittar väldigt mycket på paketeringen. Vi talar om för dem vad vi tror är en bra paketering.
Ja.
Vi tittar väldigt mycket på trovärdigheten. Vi tittar väldigt mycket på entreprenörers bakgrund och vi försöker träffa dem så gott det går. Utöver det så finns det en jury som avgör om det här bolaget är rätt presenterat, rätt värderat etc. Vi får inte dess tyvärr ge värderingsråd. Vi kan inte tala om för en entreprenör att du borde ligga på X. Däremot kan vi inte säga att du är galen.
Det har hänt att
vi hade en gång en kille, det är typiskt kille att vara övervärderare. En kille som kom till oss och sa jag vill ha $2 miljoner, jag vill inte berätta varför för det är hemligt.
Oj.
Ja, men lycka till.
Ja.
Så det händer absolut att vi talar om för entreprenörer att tyvärr så med den erfarenhet vi har och den kunskap vi har så tycker vi att du är för högt värderad.
Mm.
Sen är det inte det handlar om. Det handlar väldigt mycket om att berätta en historia. Vem är du? Vart ska du?
Mm.
Varför behöver du hjälp? Och hur ska du förvalta pengarna? Entreprenörens roll är att skapa en story som är trygg så att folk vill investera.
Mm.
För investeraren är det viktigt att känna en trygghet, att pengarna är väl förvaltade, att de växer, men också att det händer någonting intressant på vägen.
Mm.
För om du till exempel investerar på börsen, om du går till Avanza, startar en depå, stoppar i pengar, då är det gambling. För grejen är så här, på börsen, om du har kunskap om en aktiers framtida utveckling, då får du inte använda det.
Mm.
Om du inte har kunskap om en aktiers framtida utveckling, då gissar du.
Mm.
Och då är det så att aktiehandel på nätet i listade bolag är mer eller mindre en fingret i luften typ av metodik. Medan crowdfunding, du kliver in tidigt, du kan påverka bolaget, du kan hjälpa bolaget, du kan ringa vd:n, du kan öppna dörrar, du kan testa produkten, du blir en del av att hjälpa det bolaget fram om du vill.
Fast kan du ringa vd:n även om du bara investerat 2000 kronor?
Jag har investerare som ringer mig och de har investerat 1000 spänn och jag lyssnar på dem. För jag tycker att den person som investerat 1000 spänn är minst lika viktig som kund och testar min produkt och kanske pratar med 10 andra vänner.
Mm.
Intressant fråga, för det intressanta är att de som investerar 100 000 miljoner, de ringer aldrig. Det är oftast de som investerar lite som engagerar sig, som brinner. Därför att, och här, kan man, här kommer det intressanta. En ung person som just skaffat sig sin första lägenhet eller har ett jobb och inte har ett jättelön. För den personen att ta en investmentrisk, även om det är på 1000 spänn, det är ett jättebeslut.
Ja, absolut.
För en person som är rik och väl etablerad och kanske redan har gjort 50 investeringar, att fatta till investmentbeslut är inte ett lika monumentalt beslut.
Just det.
För någon har ju sett 10 000 på en lön på 24 000, det är ganska mycket pengar.
Det är mycket pengar.
Ja. För någon har investerat 100 000 när man har förmögenhet på x miljoner är mycket svårare. Men sen klart, man får inte, man måste också vara medveten, det är ju risk. Du investerar i någonting som kanske går omkull, du investerar i kanske någonting som kanske blir av, du investerar i någonting som kanske inte lyckas på grund av yttre omständigheter.
I väldigt tidiga skeden,
ja.
De flesta av de här antagligen, förutom den som du precis gav ett exempel på. Men det du säger som är lite intressant, om jag tolkar lite grann, du säger att inside-affärer är tillåtna i onoterade bolag. Alltså du har mer information och mer möjlighet att påverka. Medan i då noterade bolag, där krävs det att det är lika information för alla.
Jag vet inte om jag skulle säga på exakt samma sätt, men du har nog en poäng där att alla beslut i livet fattar du på information. Och den stora frågan, vilken information du får förvalta, hur du får förvalta den. Du har helt rätt, i ett börsbolag, om du har insiderinformation så får du inte använda,
den.
I ett olistat bolag, jag vet inte om det kallas för insiderinformation.
Nej, det tror jag inte man kan ens säga. Men jag tycker det är intressant, för att du säger också att man, och jag håller med om det, man kan påverka väldigt mycket. Det är bolag i tidiga skeden. Jag vet att du, Ronja, har ju i många bolag vi har tittat på tillsammans och investerat, faktiskt engagerat dig väldigt mycket, både i sälj, marknadsföring, sociala media, konsulting. Man kan engagera sig på olika sätt.
Helt rätt. Och där har du kärnan. Och nu är det så här. Vi verkar i ett system som är ungefär 400 år gammalt. Mm. De finansiella system som vi har byggt byggdes på 1600-talet av bankväsendet. Ja. Ändrades senast på 1930-talet när Krugerkraschen.
Mm.
Inte nog att vi kan förändra, men vi har också ett ansvar att förändra. Vi lever i en digital tidsålder och någonting kommer att ske. Mm. Hela den här fintech-branschen kommer påverka väldigt, väldigt mycket. Några kommer lyckas, andra inte. Men det som kommer att hända, som vi aldrig kan backa bandet på, är att vi utbildar vanliga människor att ta kontroll över sina egna pengar och göra någonting med dem. Och här har ni ett jätteansvar med den här podden, är att vi måste lära folk att när du får lön eller när du har tjänat ihop pengar, det är du som äger kapitalet.
Just det.
Du ska inte be om lov att använda kapitalet. Det är du som ska få röra de pengarna. Och så småningom kommer också få vettigare lår på hur du ska förvalta dina pengar. Och du ska inte heller vara rädd att riska lite, leka lite. Du kan fortfarande fondspara. Du kan fortfarande ha dem på ett sparkonto. Men en viss procent kanske du ska våga investera i ditt lokala bageri, din lokala bensinstation som har koll på att gå omkull, eller i nästa app. Och jag förutspår att om 10 år kommer betydligt fler folk veta att det här går att göra. Och du kan inte backa bandet. Du kan inte gå tillbaka till en tid och säga nej, du är inte bjuden till bordet.
Så vi har haft ett förmyndarskap, kan man väl nästan säga då, i Sverige i alla fall. Där man har då försökt skydda investerare eller oerfarna investerare. Det har varit då, som du nämner, kanske vissa personer, vissa yrken, vissa klubbar som har kunnat investera och bestämma. Men nu så, i och med digitaliseringen, så skapar ni en möjlighet för egentligen alla, om det så i 500 kronor, 2000 kronor eller ja, vad det nu är för någonting, att investera.
Det är helt rätt. Det är helt rätt analys. Det är exakt det handlar om. Det är ett förmyndarskap som har gjorts avsiktligt och oavsiktligt. Mm. Avsiktligt för man har velat behålla makten. Oavsiktligt är för man har ansett att befolkningen inte kan bilda sig in i sin egen uppfattning.
Mm.
Om du jämför Sverige och USA. I USA har man gjort skillnad mellan individer. Man har sagt att om du har pengar,
just det,
eller tjänar till och med pengar, du är så pass smart att du kan fatta investmentbeslut. Därmed blir du sofistikerad eller akkrediterad. I Sverige har vi varit schyssta. Vi har sagt alla lika under lagen. Vi har inte sofistikerade eller akkrediterade investerare. Men då har vi sagt att ingen vanlig person får approcheras med ett investmentpropå om det inte är rätt konstruerat. Så till exempel, icke-publika svenska bolag får inte annonsera på Facebook eller Dagens Nyheter eller det, och säga köpa aktier i mitt bolag.
Och här kommer ändå, de flesta som tänker publika bolag tänker ju att det är ett bolag på börsen, men vad är ett publikt bolag?
Det finns ju tre bolagsklasser i Sverige. Du har privata bolag som är ganska hårt hållande. Du har publika bolag där det krävs att du informerar dina aktieägare på ett annat sätt. Du måste ha väldigt betydligt fler aktieägare och också lite mer kapital, aktiekapital. Och du blir lite mer formaliastyrt. Sen ett vanligt steg är att man är ett privat bolag först, när man har få delägare. Sen får man ett par hundra kanske, man blir ett publikbolag, man börjar bete sig lite mer seriöst, man ökar aktiekapitalet, och sen om man är redo, om marknaden vill, om din delägare tycker det är vettigt, då kan du välja om att bli ett listat bolag. Sen kan man ju lista sig för ett par olika orsaker. Man kan lista sig för att man vill ha handel i aktien. Man kan lista sig för att du vill ta in kapital via börsen. Eller bara för att du vill låta fler bli delägare.
Vi ser ju ganska stora ord där, börsen och det ena med fjärde. Men hur mycket pengar behöver man ha då för att investera i crowdfunding?
Alltså, med tanke på att oftast är minsta investering en aktie eller en aktiepost. Det kan ju räcka med 100 lappar.
Så lite, det är inte mycket pengar alls. Vi pratar om att lägga 100 lappar där istället för bankkontot. Det är ju hyfsat tillgängligt.
Sen klart, investerar du 100 spänn eller 1000 spänn i ett bolag som kanske är värderat till 5, 6, 10 miljoner, då får du inte mycket av ägande i bolaget. Och även om du dubblar pengarna så får du fortfarande en ganska liten vinst.
Men ändå möjligheten finns, och det är ju ett helt nytt fenomen. Och hur ska man tänka då? Om man lyssnar på den här podden och tänker, det här låter ju jätteintressant, jag vill hålla på med crowdfunding. Okej, nu vet du att det finns en webbsida och sådär, men måste man ha någon annan kunskap och sitta och läsa igenom kontrakt och avtal, och ska man signera grejer, behöver man en advokat som går igenom avtalet åt en, vad ska man göra?
Vi försöker ju göra en analog tråkig process snabb, effektiv och digital, och vi har förbättrat det mesta vi kan, och vi kommer att förbättra mycket mer. Vår roll, Fundybymes sites roll, är att vara en dating site.
Nej, nya Tinder är
ju... Ja, absolut.
Tinder för investerare.
Ja, men det är många som säger, vi dejtar i två behov. Ronja, hon driver ett bolag, hon behöver leta efter investerare, helst globalt. Och du letar efter nästa big thing. Ja. Du behöver global deal flow.
Just det.
Ni träffas ju aldrig, för ni har ingen möjlighet att ses. Därför att du bor i Kuala Lumpur och Ronja bor i Flen. Hur ska ni ses? Jo, men ni ses på Fundybymes. Så vi gör datingen, den svåra delen av en investering, alltså introduktionen. Sen tycker vi att okej, nu när ni gillar varandra, när investeraren har bokat en viss summa och säger okej, jag vill investera 1000 spänn, eller 10 000, eller 100 000, eller 500 spänn, då tycker vi att ni kanske ska börja gifta er. Alltså ni bör prata med en advokat om att signa någonting. Och då har vi partners i vårt ekosystem som DLA Nordic, som Delphi, som Synclaw, som Norino Partners, som hjälper våra kunder att genomföra emissionen. Och det man gör i praktiken är att man skriver under en teckningssedel. På teckningssedeln så står det: hej, det här är mitt namn och det här är min adress och det är min personnummer och mitt depånummer, jag vill investera.
Så det gör man bara hemma helt enkelt?
Man gör det hemma. Sen så överför man pengarna till en emissionskonto som banken håller eller bolaget håller i. Och sen så småningom när bolaget som du investerat i känner sig redo att ta ett styrelsebeslut, då emitteras aktierna. Men den svåra biten i det här förfarandet är som sagt att träffas. Hur får du en investerare från Berlin eller från London att hitta just din app? Jo, men det gör det på Fundybymes.
Så det är möjligt idag att jag kan investera i ett bolag som är i Delhi eller vad som helst?
Teoretiskt sett ja, just idag har vi inga Delhi-bolag, men vi har
Brasilien är för mig, va?
Brasilien har vi haft, vi har Kuala Lumpur öppnade idag den 18 maj. Det första gången vi lanserar är ju 18 maj, därför vi fick equity crowdfunding licens i Sydostasien via Malaysia i sommaren 2015, och det tog oss nästan fram till 18 maj att launcha första caset. Jättespännande, intressant, det är helt sjukt. Så,
kan intyga här att det glittrar lite i ögonen.
Jag får berätta om det här är inte ett investeringsråd, ni får inte följa mitt råd, fatta ditt egna beslut, men jag kan berätta lite om caset.
Och han glöder.
Så,
Malaysia är ju ett muslimskt land som drivs av halal och sharia-lagar, fast det är ett ganska progressivt land, så det är inte som Afghanistan. Men en tjej som lever i en sharia-compliant land har ganska svåra problem att dejta folk. Även om det är ett modernt land, ett ubermodernt land. Kuala Lumpur är mycket, mycket modernare än Stockholm, kan jag säga, i väldigt många avseenden. Men en tjej som tjänar väldigt mycket pengar, hon kan inte bara gå ut på Tinder och liksom swipa som man gör i New York eller i Stockholm. Så hur hanterar du 1 miljard muslimers behov? Jo, du bygger en halal speed dating app.
Wow.
Och de här personerna bakom, det är en tjej och en kille som driver det, de har kommit på hur man ska lösa det. Dating-sajter brukar populeras av 90% män. Det här, deras datinggrupp är 73% kvinnor.
Någon har hittat ett behov här.
Någon har hittat en nisch.
Det är ju klassiskt entreprenör.
Vår första reaktion var halal dating, det här är ju negativt för kvinnor. Därför att du vill att kvinnor ska vara totalt fria och vad de vill.
Mm.
Men faktum är att det här är ett sätt att modernisera möjligheterna för kvinnor i ganska hårt styrda samhällen.
Mm.
Och jag älskar sånt, för jag älskar bra investeringar. Nu vet inte om det här blir en bra investering inte. Men jag älskar investeringar som rör om, som påverkar, som förbättrar. Just halal speed dating kanske misslyckas. Men tänk om just den här lyckas, eller nästa app lyckas.
Spännande.
Hur som helst, de kommer förändra. Mm. Och det är som sagt ett malaysiskt bolag som man kan investera i.
Det är ju jätteintressant. Jag kan tycka, vi har skojat om det lite grann, att världen ville ha flygande bilar, men vi fick 140 tecken på Twitter. Mm. Nu är det inget fel med Twitter. Men de sådana här saker som du berättar om här, det ändrar ju faktiskt folks vardag, folks kultur, folks frihet.
Ja.
Det är ju jättespännande.
Och även om du gör det lite grann, och även om det bolaget misslyckas, ponera nu att jag investerat 1 000 spänn i halal speed dating, right? Så här bolaget misslyckas, går omkull och jag förlorar mina 1 000 spänn. Vad händer med de där 1 000 spännen? Påverkar jag världen lite grann? Förbättrar jag världen lite grann? Försökte jag lite grann? Det är det jag gjorde.
Ja.
Så det är därför visar att crowdfunding, halva beslutet fattas med plånboken.
Ja.
Halva beslutet fattas med hjärtat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag vill tjäna pengar på min investering. Det vill man alltid. Man vill åtminstone inte förlora sina pengar. Det är det man vill. Sen ska man helst tjäna jättemånga gånger fler.
Jag blir jätteglad att du säger det här. Ja. För det här brukar vara det som jag trycker på. Det här att investera med gott samvete. Så det är jättekul att du tar upp det. Men nu, vi säger nu, du sa det, att man kanske inte får jättemycket pengar om man investerar 100 kronor i ett bolag som har en jättehög värdering. Men kan man bli rik av att investera i crowdfunding om man är en vanlig svensson som inte sitter på massa miljoner att investera?
Om du investerar tidigt och tillräckligt, och det beror också på vad rik är. Jag menar, för någon att tjäna 10 000 extra är jättemycket pengar. För någon annan är inte ens en miljon mycket pengar. Men frågan är mig, då säger jag självklart, du kan bli rik. Men det gäller att pricka in rätt sak, pricka in det tidigt och gå in tillräckligt hårt i det. Och det är svårt. Jag menar, det finns en orsak varför vi inte har 62 000 Facebooks. En lyckas bara. Mm. Och Facebook var inte ens det första sociala nätverket.
Nej, det var inte.
Det finns en orsak varför Spotify lyckas så hårt. Jag menar, Spotify var ju en videotjänst i början. Första 2,5 åren var det ingen som investerade i Spotify. Nu har de ju, vad är det, 5 stora globala konkurrenter. Man vet aldrig vem som lyckas. Men för att du ens ska ha en chans att vara med, då måste du åtminstone vara med.
Just att köpa biljetten pratar vi om. Men en fråga där om investeringar. Om man tittar på avkastning, har ni kunnat dra några slutsatser, antingen från er själva eller generellt från branschen crowdfunding, på vad är det för avkastning och hur många bolag borde man investera i för att få liksom en bra riskprofil eller hyfsat, med all risk för att det är känslan som styr mycket här kanske.
Vad säger en portfölj helt
enkelt? En egen portfölj.
Det är ju ganska tidigt som sagt, och det är inte våran exit med front office när den börsnoteras 18 maj är det första nordiska exiten i crowdfunding. Det är den andra i Europa.
Ja, gratulerar. Det är alltså 18 maj idag råkar det vara dessutom. Ja. Och det är stort grattis.
Det är större än vad man tror. Det är stort för oss. Det är enormt för front office. Det är enormt för investerarna i front office. Men för marknaden är det groteskt stort.
Det är ju stort.
det finns en till exit i England. Så tillbaka till din fråga är att det är för tidigt att säga. Däremot så finns det andra värden. Om jag går tillbaka, return of investment brukar det handla om hur mycket pengar du tjänar på din investering.
Mm.
Och så finns det value from investment.
Mm.
Value from investment behöver inte alltid vara en monetär vinst. Det kan vara att du fick erfarenhet.
Mm.
Du fick insyn. Du fick göra någonting. Du kanske fick lära dig någonting. Du kanske förändrade världen. Så jag tycker alla investeringar man gör, oavsett om det är på börsen eller crowdfunding eller privat eller hur man gör, titta alltid på return of investment, ROI, och value from investment, VFI. Det är så intressant, för jag ska berätta om ett roligt case. Min pappa har diabetes och en dag så mådde han dåligt och jag tänkte, vad ska jag göra? Så jag gick in på börsen och så köpte jag Diamid Medical. Mm. Gambling. Jag bara, jag ska stötta ett...
Vänta, så det var din lösning på att din pappa låg hemma och mådde dåligt?
Ja.
Du tog honom inte till sjukhuset?
Nej, men utöver det, självklart. Men man vill ju göra någonting, för man blir så frustrerad.
Såklart, jag förstår. Och så
gick jag in och så råkade aktien dagen efter gå upp 90%. Men det var ju rent tur, right? Men jag gjorde ju någonting. Mm. Så min value from investment var inte att jag tjänade 90% på den investeringen på börsen, utan att jag fick... Jag fick göra något.
Mm. Fick vara med och bidra till någonting som var värt. Mm. Och jag gillar att du säger det, och vi pratade lite grann om det förut, Ronja, du och jag, om att jag har lärt mig mest på de investeringar som har misslyckats. Min första restaurang fick jag betala nästan 1 000 kronor om dagen när jag ägde den. Men jag lärde mig så mycket som jag använt sen. Och det låter som att det är det du menar, value for investment.
Ja. Mm. Sen är det så att jag har investerat i ett 20-tal bolag off-site och väldigt många på sajten då. Jag har inte sett avkastning förutom i än så länge.
Mm.
Och den avkastningen var också slumpmässig. Det råkade vara någon som ville köpa lite aktier och jag hade några till salu. Men tänk om.
Mm.
Och ju mer investeringar du gör och ju mer diversifierat och ju tidigare du går in, desto större blir chansen.
Mm.
Men såklart, många kommer också bara stagnera. Några kommer gå omkull. Några kommer ändra inriktning. Någon entreprenör går in i väggen. Någon behöver flytta utomlands. Ibland kan en entreprenör misslyckas, inte för att de är dåliga entreprenörer, utan marknaden var inte redo.
Mm. Men här kommer vi in på...
Kommer du ihåg MySpace?
MySpace var före Facebook.
Ja, och tänk alla hundratals miljoner dollar som investerades i det som sen gick åt helvete. Ta Tidal. Tidal har vi just hört talas om. Tänk om de som investerar i Tidal nyligen. De kan inte vara så nöjda.
De kanske har lite otur just nu.
Ja.
Ja.
Gismondo var också lite jobbigt.
Mm. Men en fråga där. Vad ställer du då för krav på investerarna? Jag tänker, man kommer in på sajten, man kan bli medlem. Hur bidrar ni, eller vad rekommenderar ni att investerarna ska göra för att lära sig? Förutom då förstås, som du säger, att man value for money, att man hoppar in och gör någonting och börjar lära sig den vägen. Men finns det något annat som de borde liksom göra parallellt med det?
Hur tänker du?
Om jag tänker att det kanske finns... behöver man veta lite mer om aktier? Behöver man läsa på lite grann om olika typer av risker? Behöver man läsa på om branschen?
Ska man med på bolagsstämma?
Ska man med på bolagsstämma? Alltså,
samtidigt så är det ju också att investera är ett sätt att lära sig. Det är gratis utbildning. Vi hade till exempel en kund som gick in 2013 och investerade 2 bolag. Ganska lite pengar. Sen så gjorde han ingenting på 14 månader. Han lärde sig. Han lyssnade. Han funderade. Sen så nu går han in väldigt tungt i väldigt många bolag. Därför att det tog han 14 månader att lära sig.
Mm.
Avanza, om du för första gången idag startar ett konto på Avanza, då bör du inte storsatsa. Du tar ett tag att lära dig.
Jag håller med.
Så du kan ju gå kurser, men du kan också lära dig genom praktisk tillämpning.
Mm.
Och att investera en 1 000-lapp, en 500, 10 000 i en crowdfundingbolag är också ett sätt att lära sig.
Mm.
Både om hur det är att investera, vad gör man som investerare, vad ställer sig för krav på en, men också vad gör det här bolaget? Så vi har ju sett till exempel att folk har investerat i bolag bara för att lära sig mer eller för att vara med i de här processerna.
Mm.
Intressant. Ser du dig själv främst som entreprenör eller som investerare?
Varken eller.
Okay.
Jag ser mig som någon slags enabler.
Ron, jag trodde hon kunde få in en låda här. Du skapar ett nytt område.
Nej.
Jättebra.
Vi brukar prata just entreprenörskap. Man säger, hitta ett problem och lös det. Mm. Många vill ju ibland vara entreprenörer bara för att vara
investerare,
men du har ju löst
ett
problem, helt klart.
Nej, men jag är ju absolut en problemlösare.
Mm.
Och jag investerar i saker för att jag blir förälskad och jag tror att det är bra grejer. Och jag vill vara med och jag vill stötta. Så... Om du frågar mig om jag är investerare för att jag vill tjäna pengar, då är svaret nej. Om du frågar mig om jag är entreprenör för att jag vill lösa problem, inte heller. Jag skulle också säga nej, därför att det handlar lite grann om instinkt. Jag satte mig inte ner och sa nu måste jag hitta något att förändra, utan det var så att jag var arg och ledsen och frustrerad och sen ville förändra. Ta till exempel så här, jag har ju en dotter som är 11 år nu och vi lever i 2016. Och 98% av riskkapitalet går till män.
Mm.
Och jag hatar det. Jag tycker det är fruktansvärt.
Mm. Det är fruktansvärt.
AP-fonderna som är uppbyggda av mäns och kvinnors skatter och pensionspengar från förvärvsarbete, alltså 50-50, går till män.
Mm.
Och trots att jag verkar inom crowdfunding och inom finansvärlden så kommer min dotter förmodligen ha lite svårare resekapital om 10 år när hon ska bygga sitt första bolag än en man.
Mm.
En man från Borås, en man från Jönköping har mycket, mycket svårare resekapital än en man i Stockholm.
Mm.
En man som är 41 år har mycket, mycket svårare resekapital än en man som är 32 år. Och det är bisarrt, därför att det är ingenting att säga att de entreprenörerna är sämre. Så mycket av min frustration bygger i att jag själv har byggt ett system som hjälper sådana som mig. Mm. Jag är en rumänsk konstvetare som börjar bli 40 plus med en dotter.
Mm.
Jag måste bygga ett system för att sådana som jag ska kunna få finansiering. Om jag vänder på steken, jag är en person som inte är rik, som är jätteuppkopplad och jag vill jättegärna vara med på nästa våg. Till exempel just nu så gissar jag på att nästa våg är virtual reality.
Mm.
Jag vill vara med på den vågen. Okej, hur gör jag? Jag har ingen aning.
Mm.
Jag får aldrig investera i någonting. På börsen finns det ingen virtual reality tidigt i alla fall. Men då vill jag ha access till det. Då är crowdfunding mitt absolut bästa verktyg att få access till early deal flow.
Mm.
Där jag kan gå in med 10 000 spänn, 20 000 spänn, 500 spänn, beroende på vad jag har råd med i det ögonblicket. Och sen följer med på den resan. Så om man går tillbaka till frågan, är jag investerare eller entreprenör? Jag vet inte. Fall man råkar det byggas, och det råkar bli så här stort därför att det fanns ett uppdämt behov. Arno och jag som byggde bolaget från början, vi hade en idé. Sen var vi skitduktiga på att omge oss med rätt folk. Allt från delägare till investerare till personal främst. Alltså människor som har varit med oss på de här senaste åren, det är de som byggt Fundebami. Och Fundebami har blivit någonting nästan av sig själv som är också större än oss. Jag kan ju dö imorgon och bolaget dör inte. Och det är ganska häftigt. Därför att man vill inte vara entreprenörcentrisk. Man vill att bolaget ska vara en egen entitet som lever.
Jag tycker det är väldigt bra med Fundebami. Jag brukar gå på era event, jag är med.
Mm.
Det var också därför jag tänkte fråga lite mer om Fundebami. För det är ju väldigt bra skola tycker jag, om man ska börja investera. Som sa, det öppnar mycket dörrar, man kan göra det med lite klick på datorn. Men man kan ju också träffa era entreprenörer personligen. Ja. För ni har ju event som man kan gå på.
Ja.
Jag kom i kontakt med förra året, tror jag var första gången, som jag gick på ett event. Och det är väldigt lärorikt att lyssna på entreprenörer som pitchar. Man kan fråga dem saker och sen så kan man gå online. Och jag kan fortfarande, om jag vill, bara inom situationstecken investera 500 kronor.
Ja.
Men jag har fått hela upplevelsen och man lär sig väldigt mycket av det. Så att just att hitta sätt, investeringsfonder, och nu är det då crowdfunding som innan mestadels bara har varit på skärmen. Ni har ju också verkligheten.
Mm. Ja. Nej, men det är bra att du säger, för det är exakt det vi vill göra. Vi vill ju egentligen utbilda folk. Men mitt jättestora jobb, nu häller jag upp bubbelvatten här.
Ja, det är bra.
Mitt absolut största jobb är att utbilda folk.
Mm.
Ta en person i taget, helst fler i taget. Och försöka tala om för folk, okej, det här är fördelarna, det här är nackdelarna. Men du måste veta om att du kan fatta ett annat typ av beslut.
Men det är lite kul om jag får inflika det här. För att en av de sakerna som var när jag såg mina föräldrar växa upp och kanske mina mor- och farföräldrar, det var ju att man litade på att banken skulle ta hand om pengarna. Du tjänar ihop alla pengarna och lämnar över till någon annan. Det är därför vi har AP-fonden, därför vi har ju massa fonder med väldigt mycket pengar. Men det som jag gillar med det du skapar här, det är ju verkligen att man tar sitt eget ansvar över sin finansiella, sitt finansiella öde, om jag får säga det lite grann. Och sen så får man lära sig lite grann på vägen.
Sen är det väldigt viktigt att poängtera att det här är ju inte det här är inte the bank killer eller AP-fondskiller, så det här är ett komplement. Det här är ett område som ingen vill ta i.
Nej.
Jag älskar banker, jag pratade väldigt mycket med banker och jag hade en jättelång dialog med en bank i våras och vintras där en bank skulle investera i oss.
Mm.
Och jag var tvungen att tacka nej till en 22 miljoners investering, så var det svåraste beslutet jag någonsin tagit. Jag var tvungen att tacka nej till en bank.
Jag vill veta varför.
Ja.
Ja, jag kanske kan berätta lite mer om vi har tid. Men oavsett, det jag lärde mig var att bankerna fyller en väldigt bra roll.
Mm.
De är väldigt, väldigt bra backend. De är trovärdiga, de är stabila, de är väldigt bra på att hantera transaktioner.
Mm.
Det de inte är bra på är att ta tillvara det här moderna, snabba sättet att tänka och vilja bli engagerad. Och det finns en mycket, mycket större utmaning att en bank efter 2008 inte längre kan eller får i samma utsträckning låna ut pengar eller investera i small medium companies. I England har det kommit en lag som säger att om du som bank inte lånar ut pengar eller investerar i ett small medium company, då måste du hänvisa till en konkurrent. En såsom, eller förlåt, till ett alternativ.
Alternativ
kan vara FundMe, crowdfunding, funding circle, någonting annat. Men du måste erbjuda ett alternativ. Den lagen har inte kommit till resten av Europa ännu. Och inte till Sverige. Men det kommer komma. Och bankerna i Sverige tittar redan på det och säger, men vi väntar inte på en lag. Det här kanske vi kan göra redan nu. Därför att någon dag så kommer staten säga, men vänta lite nu. En bank som sitter på så mycket pengar måste kunna hjälpa samhället. Och kan du inte, då måste vi ge alternativ. Som exempel då, då har 34% av den engelska allmänheten använt sig av ett alternativt finansieringskälla. Antingen för sig själva eller för att investera. Den siffran i Sverige är 12%. I Norge är den 6%. Så vi har fortfarande mycket, mycket jobb kvar. Och att utbilda miljontals människor och emancipera dem att våga göra något nytt, det gör man inte över en natt.
Så utbildningen här har blivit en ganska stor del? Alltså att informera och utbilda och låta folk testa på?
Ja, absolut. Det är vår absolut största jobb och också största utmaning. Och också att hela tiden påminnas, var kommer vi ifrån? För det är så himla lätt att ha dunderkoll på alla termer nu. Jag menar, jag hade inte en styrelse för 3,5 år sedan och nu vet jag exakt hur man ska jobba med en styrelse. Jag hade inga investerare för 3,5 år sedan, nu har jag 544 delägare. Den här inlärningskurvan som jag genomgått de senaste 3 åren får inte bli en punkt där jag utgår ifrån att alla vet exakt vad jag snackar om eller en term som jag använder är självklar. Samtidigt vill man inte fördumma folk, man vill inte skriva folk på det så att säga. Att du investerar betyder att du köper aktier i ett bolag. Utan man vill ju både lita på folks kunskap samtidigt utbilda dem.
Jag tycker också, bara personlig erfarenhet, så tycker jag alltid att det är bättre att någon är lite tydligare, hellre än att man förutsätter att alla vet. För det är ju det som också, men jag är ju ung kvinna nu i den här världen. Och jag var förvånad över hur fint välkommen, eller hur man ska uttrycka det. Jag hade nästan lite förutsatt att folk nästan kanske ville klappa mig lite på huvudet, men tvärtom har det ju verkligen varit. Jag älskar den här världen. Så, men ibland så har folk slängt sig med uttryckt och jag har fått googla under bordet precis när jag började.
Det gör ju alla.
Men man har inte koll och då är det ju bättre att alltid vara, hellre vara lite tydlig än
fake it till you make it. Men jag tror till och med någon som...
Jag känner att jag precis bjussar på det andra, att jag googlar under bordet.
Det är googla under bordet.
Alla gör det. Som inte erkänner, de vågar inte erkänna det. Det är klart, men alltså, du kan omöjligt veta allt om allt. Och menar, den som påstår sig veta allt om allt, det ljuger. Som en liten parentes, jag kan berätta så här. Jag läste ju konstvetenskap när jag var ung. Och första skoltimmen framför oss så stod en 86-årig professor. Och han var så tung, så av 100 elever dag ett så kom det tillbaka 22 dagen efter. Och jag tänkte det här kommer inte jag klara av. Men sen tänkte jag, vänta lite nu, han är 86. Jag var 22 då. Jag kanske kommer veta ganska mycket tills jag är 86 också. Sen stannade jag kvar och 5 år senare så tog jag en analys. Lärde jag mig mycket. Och på 5 år hade jag faktiskt lärt mig jättemycket. Nästan lika mycket, nästan inte lika mycket som professorn då, men ändå enormt mycket. Men ger man upp på för tidigt därför att det verkar monumentalt och svårbegripligt, då ger man upp. Men sen är det så att man behöver inte vara expert kring allt. Jag menar till exempel att köpa mjölk, du behöver inte veta hur man mjölkar en ko. Så väldigt mycket saker har förenklat i samhället och digitaliseringen har också förenklat väldigt mycket. Ta till exempel aktiehandel på nätet.
Absolut.
På Tradera, nej förlåt, vad säger Tradera, Avanza. När de kom, då sa folk, va? Ska jag inte ringa med mäklare? Vad konstigt. Jag minns, min fru försökte övertyga mig att logga in på min bank digitalt och betala via bank på internet istället för de här pappersbitarna som man fyllde i. Och det här måste vara 2000...
Det var inte så länge sedan.
10 år sedan. Det är helt precis. Så jag som är superdigital tycker jag idag, för 10 år sedan fyllde i pappersgrejer för att betala mina räkningar.
Otänkbart. Man kunde ju knappast tänka sig vad framtiden skulle göra.
Exakt.
Och det påverkar ju faktiskt vårt dagliga hela tiden.
Men sen får man inte glömma bort att Sverige är ändå framkant. För ta till exempel, vi är väldigt vana att köpa på nätet. Vi är väldigt vana att dra kreditkort. I Italien så är 13% av italienarna som har kreditkort. De litar inte på systemet. Det är mycket analogare. I Spanien, det görs fortfarande investeringsmöten över flaska vin. Dricker du inte flaska Rioja, då är det ingen som investerar.
Ingen investering.
Nej.
Oh, det hade varit jobbigt.
Det gäller oss också, vi driver ändå en sajt från Sverige som ska hantera hela världen.
Förutom med olika kulturer, olika utmaningar,
absolut.
Olika infrastruktur.
Absolut, och olika beteenden.
Ja. Så vart kommer ni vara om 5 år då?
Om 5 år så är vi betydligt mer etablerade. Vi har med största sannolikhet tagit steg för att hantera affären mer. Som sagt, inte skickade till externt. Och jag hoppas att vi har 100 000-tals kunder som har provat produkten. Idag har vi 65 000 som är medlemmar. Många av dem har ju spenderat pengar och är aktiva. Men väldigt många är fortfarande nyfiken. Det är fortfarande tidigt. Mm. Det jag hoppas också att om 5 år så har all västerländsk lagstiftning hunnit i fatt. I Sverige så har ju Finansinspektionen kommit med en väldigt fin rapport som ändå förhåller sig till crowdfunding. Bara för ett halvår sedan så fanns det ju ett limbo. Ingen visste var vi stod. Men om 5 år så ska crowdfunding vara skittråkigt. Det är det mitt mål. Jag vill att det ska vara helt osexigt, helt ointressant. Det ska vara som vilken... Det är som att köpa en limpa bröd.
Mm. Helt vanligt.
Ja, vanligt. Ja.
Så det betyder, om man är entreprenör och vill synas på Funny by Me så kontaktar man er bara på en webbsida också. Ja. Och vill man investera, då tar man bara fram sitt bankkort hemma och så...
Inte ens det. Man loggar in och visar sitt investmentintresse. Hej. Man loggar in via sin LinkedIn eller Facebook-knapp. Man läser på. Man ber om att få se informationen. Och det ger bara en knapp återigen, för då tillhandahålls informationen som är redan upplagd. Och sen så kan man boka sitt investmentintresse.
Mm. Och sen efter då, om man har investerat i ett bolag, har man då kontakter med bolaget redan efter, eller är man alltid kopplad via Funny by Me när man får information?
Det är direkt kontakt med bolaget.
Ah, okej, okay. Så då har man släppt Funny by Me efter det? Liksom.
Ja, vi vill ju självklart att de ska prata så mycket som möjligt via oss. Mm. Men affären sker ju mellan entreprenören och investeraren och helst bör de två prata.
Mm. Alltså, så ni tar inget så att säga, juridiskt ansvar för någonting, utan det är fortfarande mellan den som vill investera på bolaget?
Det är en direkt investering. Så vi försöker hålla oss borta från det som inte är våran. Och här vill jag lägga en liten brasklapp för branschen. Trustbuddy i höstas imploderade. Mm. Och det var ju så att folk la sig i för mycket och de höll i pengarna och rörde pengarna.
Just det.
Lending Club i USA genomgick också en ganska tuff kursnedgång på börsen därför att vdn där hade gjort grejer som han inte borde göra. Så för mig som vd för Funny by Me är det väldigt, väldigt viktigt att vad vi än bygger så ska vi hålla oss så långt borta från affären samtidigt så nära som möjligt. Mm. Affären måste ske mellan en entreprenör och investerare och vi måste agera som en slags bra datingplats.
Just det, en enabler. Facilitera det här mötet så att man faktiskt får kontakten och kan påbörja diskussionen helt enkelt.
Ska man tacka nej eller ja efter en sån möte, ja.
Mm. Jättekul att prata med dig.
Detsamma, jag kan prata
med dig. Jag har en fråga som jag är jättenyfiken på. Jag tänker, och den rör kanske inte Funny by Me så mycket, men jag tänker dig som person och dina erfarenheter du har. Har du, och nu bara kastar jag ur med den här frågan då, hoppas att, men till våra lyssnare här, har du några investeringstips liksom? Om du har 2-3 stycken, vad skulle dina liksom, lessons learned eller bästa investeringstips vara?
Du menar de facto investeringar eller bara...
Men, generellt, om någon vill börja investera någonstans, vad är dina 3 liksom, tips runt omkring investeringar generellt sett?
Investeringar är någonting som det är ett aktivt spel. Även om du inte gör någonting med det så var aktiv. Åtminstone att du liksom tittar titt som tätt. Mm. Jag tradade väldigt mycket på Avanza under början på 2000-talet. Och ibland så kunde det gå veckor utan att jag loggade in och tittade. Det ska inte vara så. Men det är ändå pengar du leker med. Det är dina egna pengar. 2, ta inga lån för att investera. Så belåna inte ditt hus eller på ett annat sätt. Utan investera pengar som du har så att du kan förlora pengar som du har så att du inte blir belånat. Och det tredje är investera gärna i sånt som du fattar eller vill fatta. Mm. Oftast brukar man säga investera bara i sånt som du fattar, men det grejen är att du kan lära dig någonting. Så till exempel, jag tradar just nu på Avanza och då tittar jag väldigt mycket på OMX30. Mm. Och för att jag ska förstå hur OMX30 rör sig och för att gissa...
Kanske kan förklara också bara för våra lyssnare.
OMX30 är en index över de mest topp 30 tradare i bolagen på Stockholmsbörsen.
Mm.
ABB, Volvo, H&M etc. Så hur deras total går, om de går upp eller ner, så går OMX30 upp eller ner. Så man kan trada i OMX då. Det är som en egen aktie. Men det är intressant att OMX30, alltså dessa 30 globala bolag, de påverkas ju av USA och av Asien.
Mm.
Så för att jag ska ha koll på, eller åtminstone gissa åt vilket håll OMX30 går, då måste jag hålla mig ajour över hur amerikanska börsen går, över hur jobbsiffrorna i USA är, hur den asiatiska börsen mår. Och då har jag helt plötsligt börjat prenumerera på MarketWatch, på CNN Asia, på Tech in Asia, bara för att få ett hum. Och det här hummet gör ju att jag får helt plötsligt en känsla för vart världen är på väg, lite så här binär makroanalys. Men det leder kanske att jag kan bedöma mer hur mina aktier i OMX30 går. Men det intressanta är då att hade jag inte köpt aktier i OMX30 utan säg att jag hade köpt aktier i H&M, då kanske jag hade bara tittat på klädbranschen och på väder och på...
Du tvingas då in det. Alltså, ja. Jag gjorde samma sak som dig och gick den lärokurvan, så hade ju min samhällslärare nian varit stolt över mig för en gångs skull.
Ja.
För du tvingas, eller du blir intresserad, blir nyfiken på andra saker som... som liksom man inte trodde var relaterat till det här till att börja med.
Exakt. Men sen är det så här, det sker också av sig själv. Hade jag dagen ett när jag hade tryckt på OMX30-knappen buy, jag måste först lära mig allt om New York-börsen och om amerikanska jobbsiffror och om asiatiska börsen, då hade jag inte gjort det.
Nej.
Utan jag köpte först. Sen lärde mig.
Sen kom intresset, nyfikenheten. Ja. Man vill gräva vidare.
Ja.
Okej, så ditt första tips är alltså håll koll på världen, kan man säga.
Håll koll på det du behöver koll på. Ja.
Och vad har du mer för tips då?
Vad sa jag? Investera bara pengar du har. Investera bara pengar som du kan förlora. För du kan mycket väl förlora dem. Ha kul. Det är jätteviktigt. Se till att du investerar i någonting som... Här kommer det roliga. Investera i sånt som du kan skryta om.
Ja, man kan prata om och skryta om. Ja.
Jag köpte aktier i Facebook på dess första börsnoteringsdag. De börsnoterades på fredagen, jag fick bara köpa på måndagen därför att Avanza hade en delay. Jag köpte aktier, de föll 70%. Alla garvar åt mig på ett par månader. Sen gick det upp mina 70% plus 100% till. Hade jag behållit hade de gått upp typ 380% till. Men det intressanta är, I was there.
Just det.
Och det där tycker jag också är också en jätteintressant liten läxa också, att det betyder inte bara för att företag är populärt, så betyder det inte att det kommer gå strålande på börsen.
Nej.
Helt klart som Facebook, det föll hårt och sen gick det bra.
Ja.
Mm. Men bara för att vi känner till någonting och det är populärt, så betyder inte det att det är det bästa bolaget att investera i. Utan det är bra att granska företag lite på egen hand.
Ja, och som sagt, trots att det föll 70% under den perioden, jag hade investerat 10 000 spänn. Så jag låg ju back 7 000 spänn, så det är väldigt mycket pengar. Men för 7000 spänn hade jag lärt mig väldigt mycket.
Ja.
Jag hade också en bragging right. och det var bättre än att säga jag var där. Istället för att säga what if, du kan säga men jag var där.
Men började du värva folk också, någon som inte hade Facebook än, när du hade köpt aktier?
Nej, alltså Facebook var ändå etablerat när de listades. Det var väl en 4 år sedan.
Absolut, men det är det som är det positiva med crowdfunding, att det blir ju också en form av marknadsföring.
Absolut.
Om man är entreprenör och är med, så syns man ju på en ny typ av plattform helt enkelt, och får fler att snacka om det. Och framförallt, om någon har investerat 500 kronor, man sprider budskapet om det man har investerat 500 kronor i. Det var därför jag frågade dig om du börjar sitta med invites i Facebook.
Nej, men absolut, alltså grejen är, det är klart i och med att det är min, alltså för 10 000 spänn, vad äger man i Facebook? Det är minuskelt. Men det intressanta är att för 10 000 spänn blir man ju faktiskt inbjuden till årsstämman.
Ja. Det räcker med en aktie,
antar jag. Exakt, en aktie räcker. Ja. Du får insyn och du får koll och du får någon slags... Det finns ju den här 3 degrees of separation-leken. Jag är ju typ 3 steg från Obama just nu.
Wow.
Det är ganska häftigt, för att jag känner någon som känner någon som känner någon. Och genom att köpa aktier i Facebook och känna någon annan, så var jag typ kanske 2 degrees from separation från Mark Zuckerberg. Och även om det är helt bisarrt, de skulle aldrig någonsin ens vilja prata med mig. För mig?
Nej, jag bara, fan, det var ju mig, det vet vi inte.
Nej, det tror jag aldrig. Det finns ju andra större USA-sajter, men någon dag kanske. Men allt handlar om hur man själv mår, inte om hur andra uppfattar dig. Så om du tycker det är kul, om du tycker det är värt det, då spelar kanske, som du nämnde den här restaurangen till exempel, ja, du förlorar pengarna, men du fick en enorm inlärningskurva.
Ja. Och hade jag aldrig velat ha det ogjort, kan jag säga.
Exakt, det ser du. Och det som är, återigen, man går tillbaka till datingmetaforen. För att hitta sin livskamrat så måste du gå igenom ganska många jobbiga förhållanden. Vissa är jättebra, vissa dåliga. Du lär dig väldigt mycket på vägen. Tänk om man skulle gå från noll förhållande till det att vara gift. Man vet inte ens hur man delar ett hem med någon. Liksom. Mm. Så det är väldigt viktigt att investeringar är inte ganska som dating. Du börjar lite smått. När du är 11, 12, 13 år, du kanske håller handen och går på bio med någon. Sen kanske du håller handen lite längre, sen kanske du pussar någon. Och så till småningom gifter du dig. Det är ju en dating.
Mm.
Om man investerar via crowdfunding, då blir det ju ändå ett äktenskap du träder in i. Du kanske kommer vara kopplad med det här bolaget i 2, 3, 4, 5, 6 år tills det blir någon slags exit.
Precis, och då kommer ju till frågan, hur gör man en exit om man går med i crowdfunding?
De flesta bolag brukar ju berätta vägen framåt. De brukar säga att det här är våran plan.
Mm.
Det kan vara massa saker. Det kan vara att bolaget börsnoterar sig som front office. Det kan vara bolaget säljs. Det kan vara bolaget att aldrig någonsin säljs, utan det kanske ger dig utdelning. Du kanske får 10% rabatt på bolagets produkter. Bolaget kanske säger att den ska exita och inte lyckas exitas. Och här är det viktigt att titta på varje individuellt bolag och se vad handlar det om. Till exempel, köper du aktier i Kinnevik på börsen, då vet du att varje år får du förmodligen utdelning. Och i år fick Kinnevik till ägarna en enorm utdelning. Däremot har de inte fått utdelning på väldigt många år. Det finns folk till exempel som på börsen bara köper tråkiga aktier som har en stadig utdelningsfrekvens. Mm. Bara för då får man x antal pengar per krona.
Mm. Det vi pratar om förut, kassaflöde kontra kapitalvinster.
Precis, ja. Exakt. Mm.
Men startupbolag, där är sannolikheten mycket, mycket större att antingen att de går omkull eller att de blir uppköpta. Det är oftast den vägen man går.
Det här är intressant bara för att sätta risken. Du sa det är ju väldigt hög risk då, men procentuellt om man tar generellt sett, inte just hos er, men alltså vi pratar startups generellt då. Hur många procent brukar klara sig hela vägen?
Det är ingen som vet, men du har ju den här myten och skrönen om att det är en av 10 som lyckas.
Mm.
Men jag har ingen aning. Jag skulle inte säga att det är så lite eller så mycket grejer så att ingen vet.
Nej.
Det är bara när du historiskt kan titta tillbaka på dina egna investeringar så kan du säga jag ha 1 av 10. Du kan inte säga att alla affärsängder har det. Det finns ju en kille som heter Dusan Stojanovic. Han blev världsberömd att han gjorde, vad var det, 4 exits på en vecka 2014. Det var ju, jag tror inte han hade räknat med att göra det, och han blev väldigt, väldigt framgångsrik tack vare 4 exits samma vecka. Men det är också väldigt ovanligt. Men om man går tillbaka till grunden, om du inte är med i leken, då får du inte heller leka.
Just det. Du kan inte vinna lotteriet om man inte köpt en lott.
Ja, men så, Tris har ju en ganska bra slogan där. Liksom att du,
plötsligt händer det.
Jag tror du tänkte på det här amerikanska. Liksom, you have to be in it to win it. Om du inte köper en lott, kan du inte vinna. Även om oddsen är minimala. Oddsen är ju noll om du inte köper lotten. Och samma sak med investeringen. Oddsen är noll att du gör en bra affär om du inte investerar. Oddsen ökar lite grann om du investerar tidigt. Oddsen ökar ännu mer om du investerar bra. Oddsen ökar ännu mer om du investerar bra, tidigt och hjälper bolaget.
Toppen. Tack snälla Daniel för att du kom hit.
Ja, helt suveränt att träffas och höra. Och som sagt, kunde ni se Daniel? Ni ser att han lyser när han pratar om de här grejerna.
Okay. Ja, men ni kan se mig överallt. Jag tror i slutet på maj har vi ett event på Handelskammaren, så då är ni mer än välkomna att komma och lyssna på pitchar och sådär. Annars är det bara att höra av sig till mig, antingen om ni behöver hjälp med att lägga upp ert bolag och få finansiering, eller för ni är nyfikna kring finansiering. Jag försöker vara så tillgänglig som möjligt, och även om det knäcker mig ibland så är det jättekul.
Vi är jätteglada att du kom hit, jättekul och höra dina åsikter, och framförallt också om generellt på investeringar. Så tack för att du tog dig tid, helt enkelt.
Ja, jättetack. Och vi ses
snart att du kommer tillbaka.
Ja, det gör jag gärna. Jag är lite hedrad att jag är liksom, vad är det, först nästan.
Ja, du är första gästen.
Vår första gäst.
Ja.
Wow. Vi är jätteglada att du kunde komma.
Vad läskigt för er. Ni sätter till, liksom, tänk om alla är dårar som jag framöver.
vi behöver fler som någonsin. Ja. Så att det, i sådana fall har vi lyckats.
Ja, okay. Tack för det. Jag uppskattar att ni gör det här. Sverige behöver utbildas.
Kul.
Jättekul.
Ja, men vi ses i framtiden igen, Daniel.
Det gör vi.
Bra. Hej.
Hej då.
Mom does deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.